nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Skriv dig Jesus på vårt hjärta, du vår konung och vår Gud, att ej lust, ej heller smärta kunna ditt namn plåna ut. Denna inskrift på oss sett, Jesus ifrån Nazaret, den korsfäste hans lära, är vår salighet och ära. Kom Herre själv och välsigna den här stunden. Låt ditt ord bli förkunnat rent och klart. Amen. I dagens text från Johannes evangeliet säger Johannes: trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och sen i slutet av texten vi läste säger han: ändå var det många som trodde på honom, även bland rådsherrarna. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det, för att bli uteslutna ur synagogorna. De älskade människors ära mer än äran från Gud. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Johannes talar om Jesus och hans, vad han sa på tempelplatsen idag. Vi ska se närmare på det här uttalanden om Jesus på tempelplatsen på tisdagen i stilla veckan. Han hade undervisat där hela dagen, öppet. Fariséerna och skriftlärarna hade stått på avstånd och sett på. De hade inte kunnat hindra honom. Han hade talat varnande och fördömande tidigare många liknelser om dem, om folkets ledare. Han försökte kalla dem till ånger och till bättring. Men just den här dagen fördömde han dem i hårda ordalag. Och allt det här för att om möjligt frälsa någon av dem, rädda dem. Och vi vet att Jesus vid slutet av dagen sitter på Oljeberget med sina lärjungar och gråter över Jerusalem och dess invånare. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta vill jag inte samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men du ville inte. Jesus har en uppriktig kärlek till dem alla. Men de ville inte ha honom som messias eller frälsare, utan de valde att gå den ondes ärende istället. Jesus kunde inte ha gjort något bättre eller gjort större under som skulle ha övertygat dem. Allt ifrån vinundret vid bröllopet i Kanan till uppväckande av Lazarus från de döda hade Jesus med kraft bevisat sig vara Guds son och den utvalde messias. Men de ville inte tro. Folket och deras ledare ville inte tro. Hans predikan och hans under förblev omstridda och emotsagda. Deras slutsats var att Jesus måste bort. Efter den här dagen, tisdagen i stilla veckan, undervisar Jesus inte folket längre. Nu var det ledarnas tid att övertyga folket i Jerusalem om att Jesus måste dö. Samma folkskara som på palmsöndagen prisade messias ropar på långfredagen: korsfäst, korsfäst, korsfäst. Johannes konstaterar att trots det massiva motståndet från folket och deras ledare så fanns det ändå de som trodde på Jesus i smyg bland dem. Både bland folket och bland ledarna. Och vi kan läsa om Nikodemus och Josef från Arimatea, att de bekände sin tro senare samma vecka, på långfredagens kväll. De ohelgade sig när de begravde Jesu kropp. De kunde inte delta i sabbatsfirandet. De här två var rådsherrar som trodde på Jesus i smyg. De trodde han var Guds messias. Jesus säger strax innan vår predikotext: jag säger sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rikt frukt. Och fortsätter. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Det här som han säger här om vetekornet säger han självklart i första hand om sin egen död. Och vilka underbara välsignelser det skulle medföra för oss andra som tror på honom. Men Jesus talar också om något helt generellt här. Det brukar sägas att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Med andra ord så bär ordet om Kristi rike frukt. När dess predikanter och anhängare är redo att dö för budskapet. Då menar man både lida och dö i alla dess former. Så vi ska inte tänka att det här med att mista sitt liv, att det bara handlar om svåra förföljelser och om hur vi förhåller oss till ett eventuellt dödsstraff när sådana blir aktuella för oss kristna. Utan Jesus talar också om vår tid och om de omständigheter vi lever i idag, i dagens text. Är vi redo att bekänna Jesus i våra hem, i skolorna, på arbetsplatsen och i möten med katastrofer och olyckor? Är vi modiga att ta på oss den korsmärkta dräkten som vi sjunger om i Rosenius psalm och bära smädelser och hånet med Jesus till vilket pris som helst? Är vi redo att förlora våra liv och våra möjligheter att verka här i världen genom att vara bibeltrogna, fundamentalister och radikala kristna som man kallar dem, som följer Bibeln? Och stå upp för de ofödda barnens rättigheter. Och stå emot HBTQ-rörelsens propaganda. Och slåss för våra barns rätt att tro på sex dagars skapelse och en ung värld. Är vi redo att mista våra liv här i världen? Eller är vi också tysta av fruktan för våra ledare? Och bekänna Jesus och hans ord bara i smyg på söndagarna? När han säger det här på tempelplatsen kallar han på dessa fega och rädda som stod med tron i hjärtat men inte vågar bekänna färg. Jesus berättar för dem alla att han dör för att han inte ville lämna som ett ensamt korn, som ett ensamt vetekorn, som den enda människan i himmelen. Hans död leder till en rik frukt för oss alla. Så talar han även om vår död. Är vi beredda att dö för budskapet om korset idag? Är vi beredda att bära vanära och skammen som det innebär att vara Jesu lärjunge? Det är fortfarande nödvändigt att säga världen och dess lockelse farväl när man är en kristen. För det är inte okej att vara med ena benet i vart läger idag heller. Så som vi påminns i episteltexten från Uppenbarelseboken. Där Jesus önskar att vore kall eller varm och inte ljum. Så vi kan fråga, finns det saker i våra liv som vi borde säga farväl till för att kunna tillhöra Herren fullt ut? Gör jag sådant som bekänner en annan tro än den som lärjungaskapet kräver? Har jag möjligtvis slutit fred på något område i mitt liv med den onde? Älskar jag mitt eget liv mera än jag älskar Jesus? Sätter jag mig och mina önskningar först? Eller är det Gud och hans ord som har första platsen i mitt liv? Till oss kämpande kristna säger Jesus idag. Där jag är ska också mina tjänare vara. Jesus vet att du och jag kämpar och har svårt på många områden i våra liv. Vi syndar alla i tankar, ord och gärningar, oavbrutet. Så när Jesus talar om att följa honom så är det inte ett syndfritt liv som han avser att vi ska producera när vi missar vårt liv. Att vi måste plötsligt börja leva perfekta liv för att tillhöra honom. Och först då kan vi på riktigt följa honom. Nej, utan han talar om din och min inställning. Våra prioriteringar, vårt hjärtelag som kristna. Jesus dog på korset för att hans lärjungar skulle få leva. Så den som mister sitt liv, begraver sitt liv i Jesu fullkomliga liv, med allt vad det innebär. Där förlåts alla synder. Där får den nya människan kraft att leva det nya livet varje dag. Den kristna kommer fortfarande att synda i tankar, ord och gärningar dagligen. Men det är i Kristus begravda och omsluten av hans nåd och förlåtelse när de mist sitt liv till honom. Det nya livet de fick i Jesu död och segerrika uppståndelse innebär inte heller jordisk välgång och lycka. Utan för de första lärjungarna innebar livet med Jesus stora försakelser och död. De flesta av dem skulle dö som martyrer eller hamna att fly på grund av förföljelser. När Jesus dog på korset gjorde han inte heller slut på ondskan och hatet här i världen. Nej, vi kan bevittna att förskräckligheter händer fortfarande i vår värld och i våra liv. Kampen mot mörkrets makter är hela tiden närvarande och påtaglig för Jesu lärjungar. Trots att förföljelser och lockelser till avfall kan sägas ha blivit mer intellektuella än det varit tidigare för oss som lever i västvärlden. Underhållning som världen erbjuder för att distrahera oss från våra kall är osinande. Våra tankar kräver ständig stimulans för att inte vi ska känna oss uttråkade. Vi kan säga att gudstjänster är tråkiga. Att lyssna på predikningar känns meningslöst om man jämför med allt annat. Och att offra och försaka av ens lediga tid och pengar för Gud och hans ord känns ofta bortkastat och blir allt mindre och mera sällan. Det heliga idag har väldigt få osjälviska goda gärningar. Och de flesta har fått upp med sig själva och sina liv. Och här får jag skamset bekänna att även jag önskar att mitt liv såg annorlunda ut. Men jag tror att de flesta av oss som känner det så känner att man dras åt många håll samtidigt. Jobbet vill sluka upp ens tid. Då är det mycket med familjen som gör att man inte hinner med det man vill göra. Sen det här livet här på jorden som man försöker ställa så bra som möjligt åt sig själv. För att inte säga sociala medier, YouTube och olika scrollande på köpsidor för att tillfredsställa ha-begäret. Om vi ser på våra egna liv så har den onde fått sitt mål redan uppfyllt då han stjäl vår dyrbara tid till annat än det som Jesus vill att vi ska göra med den. Det är ett av hans mål att distrahera oss, på samma sätt som han försökte distrahera Jesus flera gånger. När vi gäller våra barn och vår ungdom hellre ser på annat eller sysslar med annat än att lägga tid på bibelläsning, bön och andakter och gudstjänster, då är det borta från. Då har han ett delmål. Om vi idag sitter här och önskar att vi vore någon annanstans just nu, så har den onde även då nått ett delmål hos oss. Hans följande mål är att få oss att sluta komma på gudstjänsterna. Att få oss att sluta läsa Bibeln och be. Och till slut att vi inte mera bryr oss om Gud och hans vilja. Och Jesus såg den här kampen som ständigt pågick i lärjungarnas liv. Och han ser den i våra liv. Bibeln säger att köttet strider mot anden och anden mot köttet. Även den fromme Paulus hade det så. Han säger förtvivlat i Romarbrevet: det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och lite senare: jag vet att det inte bor något gott i mig. det vill säga mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Förtvivlat utbrister Paulus: jag arma människa, vem ska frälsa mig, eller vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men Paulus konstaterar genast för sig själv och alla andra förtvivlade och misslyckade syndare att det underbara evangeliet, det glada budskapet, fortfarande gäller även oss. Han säger: Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Genom tron på honom blir även de allra frommaste syndare frälsta, såsom även de grövsta förbrytarna. Alla blir frälsta genom tron på Jesus alena. Låt oss därför även idag fly till Jesus, exakt sådana som vi är, med alla våra misslyckade planer och strävanden, och därför full förlåtelse och upprättelse för dem alla. Låt oss därför ta emot dagligen full förlåtelse för allt vi har gjort fel och misslyckat med. Lämna misslyckanden där vid Jesu fötter och inte längre bära runt på dem mera. Säg till världen och djävulen när de frestar och anklagar att vi inte känner igen oss i deras beskrivning mer. Kristus har köpt mig och återlöst mig. Jag är hans. Gå till honom och klaga om de har något att anföra. För jag lösnar endast till honom mera. I Jesus är du förlåten och upprättad. I honom har du varje dag en ny nådens dag som du får leva till hans ära. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.